Välkomna till God Ton sommarspecial med mig, Per Lindgren. I Sollentuna, där jag växte upp, så fanns det en kille som hette Sinan. Han var lika gammal som jag och vi visste vilka den andra var, men vi hängde aldrig. Sen några månader tillbaka har vi tagit upp kontakten och skrivit en del på Facebook. Och jag tycker att hans berättelse om ungdomsåren i Sollentuna är intressant. Och därför så frågade jag om jag fick dela hans berättelse i podden. Han gav okej till det under förutsättning att jag inte namngav några av hans vänner. Så det här är en berättelse om en kille som blev vänster, men som själv tycker att han blev det av helt fel skäl. Sinans föräldrar är från Iran, men Sinan föddes i Sverige. Sinan beskriver sig ändå som invandrare, för det var liksom lite så vi hade det i Sollentuna när vi växte upp. Det fanns invandrare och så fanns det svenskar. Sen var det inte så himla noga med ifall man själv faktiskt hade invandrat eller om det var ens föräldrar som hade gjort det. Sinan växte upp i ett medelklasshem. Hans pappa var egen företagare och hans mamma var lärarinna, tror jag. Och de bodde i ett ganska typiskt medelklassområde. Först i radhus och sen så flyttade de till villa. Och han spelade fotboll, han var på hemmafester på helgerna och sånt. Så långt var allt bra. Men ändå så minns han inte åren med bara värme. Varje gång Sinan åkte buss i kommunen på helgerna eller under kvällstid så var han orolig. Grejen var att det fanns en hel del white trash-ungdomar som systematiskt gav sig på honom och hans polare. Det var den där torshammare runt halsen-typen. Alltså de var inte i alla lägen fullblodsrasister, men de gillade att bråka. Och när det då dök upp en kille med utländskt utseende så var det ju en ursäkta skulle sen igen. Då hamnade liksom Sinan och hans vänner i skottelden. Enligt Sinan så upplevde alla grabbar med utländskt utseende samma sak. I varje fall de som var ute och rörde sig på fester och sånt. Det var konstant bråk. De blev jagade, många blev rånade, alla blev hotade, de flesta blev misshandlade några gånger. Och i Sinans fall, då var det alltid oprovocerat. Sinan har aldrig varit våldsam. Han kunde vara rätt kaxig mot lärare och är fortfarande rätt stöddig när man diskuterar med honom. Men det är en jävla skillnad på att tjafsa emot i en politisk diskussion ställt mot att kaxa emot när ett gäng rassar har liksom omringat en och frågar efter sig. I de situationerna då gav han snällt ifrån sig sig och hoppades på att slippa stryk. De här uppväxtåren, de tärde på Sinan och hans vänner. Han har berättat hur det liksom formade honom till den han är idag. Han har berättat 1000 stories om hur han och hans polare åkt på stryk och så. Och jag tänkte inte gå igenom alla, men jag tänkte göra några nedslag för att beskriva hur det kunde se ut. Det finns ett sportfält i Sollentuna som heter Edsbergs sportfält. Det är några fotbollsplaner och tennisplaner som ligger i en skogsdunge. Jag själv har spelat fotboll och tennis där flera gånger. Där skulle det anordnas en ungdomsfestival. Det var väl lite musik och kanske något uppträdande eller live eller sådär. Och varje gång sånt arrangerades så var det sjukt kluvet för Sinan. Å ena sidan så visste han att alla Sollentunas tjejer skulle vara där. Och det var ju kul. Och en massa polare skulle vara där, vilket var jättekul. Å andra sidan så var risken för att de här Torshammardräggen skulle komma och skapa kaos. Den risken var överhängande. Men han chansade och drog dit. Sinan och en polare hoppade på en buss mot sportfältet. Och på bussen sprang de in i ett gäng tjejer de gillade. Det gjorde att Sinan blev lite mindre orolig. För risken för att åka på spö minskade dramatiskt om de hade tjejer med sig. Rätt många av de här våldsverkarna, de verkade ha någon slags spärr för att ge sig på grabbgäng inför tjejer. Då kunde det räcka med någon slags förnedrande glåpord eller så. Det behövde inte alltid gå över till våld. Och det var också lättare för en tjej att gå emellan i ett slagsmål, för det var mycket lägre risk för att en tjej skulle bli slagen. Och den här aspekten, den yttrade ju aldrig Sinan öppet, för det fanns ju en förväntansbild av att man som kille skulle kunna försvara sig och vara modig och sådär. Att gömma sig bakom att någon tjej som skulle liksom, ja, kliva in och bryta ett slagsmål, det skulle ju kunna paja hela hans renommé, men grejen var ju att varken Sinan eller hans polare ville slåss överhuvudtaget. Så varje grej som kunde minska risken för bråk var någonting som var positivt i deras ögon. Den här gången så hade tjejerna satt sig längst bak i bussen. Och det oroade Sinan. Det var mycket större risk för att det skulle komma idioter och sätta sig där bak och börja bråka än om man satt långt fram. Så Sinan var på sin vakt under hela bussresan. Det fanns vissa knutpunkter där man visste att risken för att idioter skulle kliva på var större. Till exempel Sollentuna centrum, det var ett sånt ställe. Men den här gången skulle de inte åka förbi Sollentuna centrum, och det var ju bra. Men de skulle däremot byta buss vid Malla Silverstolpes väg. Malla Silverstolpes väg var just en sån där knutpunkt. Och när bussen då rullade in mot Malla, så kollade Sinan ut genom fönstret för att se om det var något gäng som stod och hängde på hållplatsen. Om det hade varit så hade Sinan velat åka en hållplats till och gått en lång omväg till sportfältet. Det hade varit pinsamt inför tjejerna att liksom erkänna att man var feg. Men det kunde ändå ha varit värt det för att slippa bråk. Men den här gången så stod det ingen på hållplatsen och det var skönt. Så alla klev av. Deras buss som de skulle byta till, den skulle komma om några minuter. Så de stod där och väntade. Och så kom det en buss i motsatt riktning på andra sidan gatan. Och ut ur den bussen klev Johnny. Johnny var ett huvud längre än alla andra. Han knaprade anabola och tog ofta droger, vilket gjorde honom helt oberäknelig. Han gick på kickboxning och var dessutom jävligt långsint. Han hade två äldre bröder som var grovt kriminella. Han hade obegripliga konflikter med människor i hela kommunen. Och han glömde dem aldrig. I det här fallet så var han ute efter Sinans kompis. Sinans kompis hade haft någon flört med en tjej som Johnny hade varit tillsammans med långt tidigare. Långt innan Sinans kompis hade haft den här flörten. Under flera månaders tid så hade Sinan och den här polaren behövt lämna fester genom bakdörren och sånt för att Johnny hade dykt upp och letat efter polaren. Och när Johnny nu fick syn på Sinans kompis tvärs över gatan så skrek Johnny hans namn. Vi kan kalla den här kompisen för Ali. Johnny skrek då, Ali kom hit. Och så stod Johnny mitt i gatan och väntade på Ali. Och Sinan berättade hur det liksom inte fanns någonstans att ta vägen. Alltså, Ali tvingades motvilligt gå till Johnny. När Ali kom fram till Johnny så gav Johnny honom en stenhård örfil över ansiktet. Och Ali snubblade några steg bakåt och då ropade Johnny, kom tillbaka. Och så stod han kvar på precis samma plats. Och Ali visade handflatorna och en så här vädjande gest och bad Johnny att lugna ner sig, men det gjorde han inte. Och så gick Ali tillbaka till samma plats och då slog Johnny honom över ansiktet igen med en hård örfil. Och en av tjejerna skrattade till när Ali ytterligare en gång stapplade baklänges, men det var inte så att hon tyckte det var kul. Hon var rädd. Johnny upprepade det här 3 eller 4 gånger utan att röra sig ur fläcken. Så för att förnedra Ali inför sin vän och inför tjejgänget så tvingade Johnny honom att gång på gång gå tillbaka och motta ett slag mot ansiktet. När Johnny kände sig nöjd så sträckte han fram sin hand. Så Ali fick ta honom i hand som att han tackade för behandlingen. Det var en maktdemonstration. En målmedveten förnedring. Sinan kände sig som en jävligt soppig vän som inte klev in och hjälpte sin polare. Men han vågade inte. Han visste att om han hade gjort det så hade den här situationen bara förvärrats. Nu blev det några örfilar, men det hade blivit dyngspö och flera års långsint konflikt om han hade gått in i den situationen. Ali gick tillbaka till Sinan och tjejgänget med rödflammigt ansikte och sa att de skulle gå. Alltså de kunde inte stå kvar och vänta på bussen när Johnny var på andra sidan gatan. För när som helst hade Johnny kunnat få för sig att den här situationen inte var över och ilskan hade blossat upp igen. Så alla började gå. Det var en promenad på knappt 20 minuter till sportfältet och det här skedde i total tystnad. När de närmade sig sportfältet så kom de till en annan busshållplats. Den som de hade klivit av på om de hade hoppat på sin andra buss. Vid den busshållplatsen stod det 4 rakade snubbar med bomberjackor. Sinan kände inte igen någon av dem, men han visste direkt vad det var för slags gäng. Han tittade inte åt deras håll och han undvek deras uppmärksamhet. Kanske skulle gänget avstå från att ge sig på dem nu när de gick med tjejer. Plötsligt klev en av killarna ut i gatan och greppade efter något i innerfickan av sin jacka. Ut tog han en butterfly-kniv som han långsamt fällde ut med hjälp av tummen och pekfingret samtidigt som han sa: "Jag vill att alla killar tar 2 steg bort från sina tjejer." Sinan tittade bara rakt fram och fortsatte gå. Det här grabbgänget på busshållplatsen började garva. Han med kniven sa något om att de inte skulle leka hjältar och alla skrattade förtjust. Men situationen dog där, tack och lov. Det var en maktdemonstration och förnedring, men det var inte så att det gick över i våld den här gången. När de sen kom till sportfältet så var Sinan och hans polare de enda invandrarna på plats. De kände direkt hur de blev jävligt uttittade. Klungor av svenska grabbar blängde på dem och pekade mot dem när de passerade. Plötsligt såg de en kompis som jobbade som väktare och det här blev deras räddning. En väktaruniform kunde ha samma kylande effekt som att man umgicks med tjejer. Och Sinan och hans kompis som klistrade sig mot sin väktarpolare. Men svenskarna stod en bit bort och bara väntade på att Sinan eller hans kompis skulle våga sig ut i skuggorna för att kissa i någon buske eller sådär. Då hade det garanterat blivit bråk. Men de gjorde aldrig det. Istället ringde Sinans polare sin farsa som kom och hämtade dem med bil och så åkte de hem. Det var den ungdomsfestivalen. När Sinan hörde att folk pratade om att festivaler kunde vara ett sätt för ungdomar att mötas och att det var bra för integrationen så förstod han aldrig vad de menade. För honom var festivaler något som skedde med hälsan som insats. För det mesta så stannade det vid hot och förnedring, men ibland så kunde man åka på spö. Sinan åkte på spö en gång på Djurgården när han hade gått ut 1:an på gymnasiet. Massor av Sinans polare skulle ut till Djurgården för att fira. Och Sinan fylldes igen av den här kluvna känslan. Det skulle komma massor av vänner och massor av tjejer, men han visste samtidigt att risken för att dräggen skulle komma och ställa till bråk var stor. Men vad fan, som så ofta så chansade Sinan och åkte ut till Djurgården. När de kom fram så var det White Christmas. Sinan och hans vänner var de enda invandrarna på plats av 100-tals ungdomar. Och de stack ut. Även om de liksom, alltså det var inte så att alla ungdomar på plats ville slå invandrare. Det visste ju Sinan också. Men han kände liksom hur blickarna markerade skillnaden mellan honom och de andra. Och vissa blickar som mer än så. Vissa var uppenbart hotfulla. Men Sinan och hans polare ville inte låta sig skrämmas. Så de rörde sig oberört in i parkområdet. Där hängde de några timmar och hade det bra. De drack medtagen sprit och öl. Sinan blev rätt packad men lyckades ändå få ragg på en tjej. Efter att de snackat ett tag så stod de till slut och tonårshånglade i en gräsbacke. Alkoholen fick hela världen att snurra när Sinan släckte ögonen, så efter ett tag behövde han öppna den ögonen och återfå balansen. Men det var för sent så han snubblade baklänges och föll ner i sluttningen, vilket ju var rätt skämmigt. Så han reste sig generat och skrattade åt sig själv. Då kom det fram 2 rakade killar som han aldrig sett förut. Den ena sa: "Vad fan skrattar du åt?" Och Sinan hajade direkt att det här var 2 snubbar som ville slåss. så han försökte svara med så trevlig och avväpnande ton som han kunde. Han förklarade att han hade skrattat åt sig själv eftersom att han hade snubblat baklänges. Och de här två snubbarna, de synade Sinan uppifrån och ner. Men lämnade honom sen utan ett ord. Sinan tänkte att, ja men okej, faran kanske var över. Men bara efter någon minut så kom de tillbaka igen med en kompis. En kort kille, grovt byggd, rakad skalle. Skrattar åt mina kompisar? Sinan svarade, nej alltså jag skrattade åt mig själv för jag snubblade. Och han hann inte ens säga klart den meningen innan de började slå honom. Från alla håll. De stod som i en cirkel runt honom och slog honom. Och Sinan böjde ner sitt huvud och skyddade tinningarna med armarna. Han hade lärt sig att man kunde gå ner i backen av slag mot tinningarna och hakan. Så efter bästa förmåga försökte han skydda de delarna. Det konstiga var att inga slag kom mot kroppen. Alla slag kom mot huvudet. Men efter en stund så lugnade situationen ner sig och Sinan stapplade ut ur den här cirkeln. Han rörde sig bort en bit för att samla sig men kändes ändå rätt okej. Kanske gjorde alkoholen att han inte kände smärtan så mycket som han hade gjort annars. Men han mådde ganska okej. Och tjejen var ju kvar så han tänkte, vad fan. Jaja, nu har de ju fått slå mig så det kanske räcker. Jag går tillbaka. Så han gick tillbaka till tjejen. Men då dök samma tre snubbar upp igen. Men inte bara. Den här gången hade de minst lika många polare med sig. Och alla flög på Sinan simultant. Det var samma sak igen. De stod i en cirkel och slog honom, men bara mot huvudet, medan Sinan försökte skydda sig. Efter ett tag så lyckades han ta sig ur den här klungan och då slutade slagen komma. Och precis som vid första tillfället samlade sig Sinan någon minut, kände efter men konstaterade att han ändå mådde bra. De hade inte träffat ansiktet och han hade inte gått ner i backen. Eftersom han höll upp armarna så liksom hade han klarat sig ganska bra. Så han gav det ett försök till. Han gick tillbaka igen. Och det skulle han inte ha gjort. Sinan beskriver att han inte kan uppskatta hur många de var den här gången. En klunga stod runt honom och trängdes för att utdela slag. Han såg inte ett skit. Det var bara mörkklädda, adrenalinstinna grabbar runt honom som matade slag från alla håll. Han kämpade för att hålla sig på benen, för om han föll till marken så var han rädd att de skulle börja sparka på honom. Men plötsligt så ljusnade på ena sidan. I ena delen av den här mörka cirkeln så öppnades en springa. Och Sinan gjorde ett ryck och sprang ut genom springan. Han var ute ur klungan. Men han slutade inte springa för det. Senare fick Sinan veta att det som hade hänt var att en annan invandrarkille från Sollentuna som Sinan inte ens kände hade sett vad som hände. Och han hade slängt en tom flaska mot klungan för att avleda dem. Och då hade ett gäng av de här som slog Sinan sprungit efter den killen. Vilket gav chansen då att fly. Och det här var bara två situationer, men Sinan har berättat om mängder av situationer. Hur rassgäng kraschade deras fester, rånade, förnedrade. Sinan berättade om förnedringen i att en nära vän bokstavligt talat pissade på sig av rädsla efter att ha sprungit ifrån två betydligt äldre och tungt kriminella rassar som ville åt hans mobiltelefon. Har man galghumor så kan man ju skratta åt det. Vem fan pissar på sig av rädsla? Det är liksom inte... Det är inte landstigningen i Normandie, det är Sollentuna kring millennieskiftet. Men galghumorn tog bara Sinan och hans vänner en bit på vägen. För i botten låg ändå en djup svärta. Sinan har berättat att han och hans kompisar blev väldigt hatiska under den här perioden. Men de blev aldrig hatiska mot svenskar generellt. Hatet han kände för de här dräggen till white trash-svennar var helt astronomiskt stort. Men det gick aldrig över i ett fullfjädrat hat för alla svenskar, och det är han väldigt glad över idag. Han har berättat om hur han och hans vänner använde ett språkbruk som var jävligt hårt och nedvärderande. Ibland pratade han om svenskar generellt med de termerna, även om han egentligen aldrig menade det. Det hajar han ju är fel, men det var liksom ett sätt för honom och hans kompisar att överleva. Samtidigt som han kunde prata om svennefittor så hade han svenska vänner. Och även de svenska vännerna sa ibland svennefittor om förövarna. Med åren har problemen för Sinan försvunnit. Han rör sig inte i de här miljöerna längre. Folk växer ju upp. Så det är inte alls samma utsatthet som det en gång var. Sinan känner en oro över att minnena från åren i Sollentuna ska börja falna. Han känner sig skyldig sitt tonårsjag att minnas hur det var. Men minnena lär nog aldrig försvinna eller falna, för vissa sår lämnar permanenta spår. Sinan har fortfarande svårt att se filmer om skinnskallar som begår hatbrott, till exempel. American History X väcker ett kolsvart hat inom Sinan som han helst inte väcker till liv. En av hans vänner har sagt att han aldrig vill se den filmen eftersom att han inte tycker om vem han själv blir när det hatet får vakna till liv igen. Så varför blev då Sinan vänster? Vad som i hög grad gjorde att Sinan blev vänster var bemötandet från vad han upplevde som högeretablissemanget. Alltså den pur svenska medelklassen. Det var tydligt hur de hade sina märkliga fördomar om människor med invandrarbakgrund. Sinan mötte ett etablissemang som inte visste ett skit om hur det var att åka buss under helgerna i Sollentuna eller att försöka gå på en skolavslutning utan att åka på spö eller hotas eller förnedras. När han pratade med vuxna och även med klasskompisar som inte levde samma liv så blev han ofta misstänkliggjord. Han fick jätteofta frågan, men vad hade du sagt innan då? En fråga som påminner väldigt mycket om frågan, vad hade du på dig istället till ett våldtäktsoffer? Sinan och hans vänner hade inte sagt ett skit innan. Men de blev jagade, hotade, misshandlade och förnedrade ändå. Och inte sällan berodde det på hur de såg ut. Det var en total maktlöshet. Eftersom Sinan identifierade det här etablissemanget som höger så funderade han över vad är det som provocerar högern? Vad hatar högern? Och svaret blev Vänsterpartiet. Då kände Sinan bra. Då är jag vänsterpartist. Inte så mycket för vad Vänsterpartiet stod för, utan för vilka som hatade Vänsterpartiet. Han blev vänster som en motreaktion, en provokation. Samtidigt som Sinan blev vänster av det skälet så blev han det eftersom flera av hans släktingar som han såg upp till var vänster. Det här var starka manliga förebilder som satt och skrävlade om att allt var högerns fel. Och idoliseringen av de här släktingarna gjorde att Sinan, han anammade även deras politiska övertygelse. Hans kärlek till släktingarna och deras politiska åsikter stärktes av vetskapen om att högeretablissemanget förmodligen hade avskytt hans släkt. Men idag skäms Sinan över varför han blev vänster. Han önskar att han hade blivit vänster av att han själv rent ideologiskt blev övertygad om att vänsterns väg var rätt väg snarare än att ärva andras åsikter eller forma sina åsikter som en motreaktion. Idag försöker Sinan kompensera för den initialt korkade anledningen till att han blev vänster genom att konstant ifrågasätta sin egna politiska övertygelse. Han är fortsatt vänsterpartist, men han försöker i varje given situation bortse från vem som säger något och istället fokusera på vad som sägs. Det är en viktig detalj med Sinan som jag har utelämnat. Sinan är jag. Många lyssnare har hört av sig till oss och bett om att jag ska berätta mer om mig själv och min bakgrund. Och det har tagit emot på flera sätt. En sak som har legat i vägen för det är att jag genom hela mitt liv har upplevt att min berättelse eller mitt perspektiv inte låter sig berättas med lätthet. Jag har genom hela mitt liv upplevt att det finns en hierarki som vårt samhälle i hög grad präglas av. Och enligt den hierarkin så är jag placerad i facket som är benämnt de förunnades krets. Och i det facket är ens livshistoria inte relevant eller intressant. Den är inte värd att lyssna till. Jag kan hålla med om att jag på många sätt är i facket de förunnades krets. Jag är en medelklasskille med två svenskfödda akademiskt utbildade föräldrar. Min pappa hade ett it-konsultbolag och mamma var lärarinna innan de pensionerade sig. Jag har haft lätt för mig i skolan och har ett socialt skyddsnät som nog skulle hålla mig från att falla handlöst om något skulle gå snett. Och jag kan på så sätt anses vara privilegierad på många sätt. Men är mitt perspektiv därmed irrelevant? Jag menar att människors berättelser inte konkurrerar med varandra. Det är inte så att någons perspektiv skuggar en annans. Vi är alla berättigade till vårt eget perspektiv och vår egen historia. Om man finner den intressant eller inte ska styras av innehållet i historien, inte av avsändarens samhälleliga hierarkiska position. Mina meningsmotståndare försöker ofta knuffa mig uppåt i hierarkierna. Anledningen är att ju högre upp man är, desto ointressantare är ens perspektiv. Ibland finner jag mig på defensiven och säger typ så här, nej men jag växte upp i Rotebro och Rotebro är bara känt för Christer Pettersson och gästbolaget. Och det här är liksom i min desperata moteld då. Det blir självförintandet. Jag försöker sänka mig själv hierarkiskt för att mitt perspektiv ska bli relevant. Vad fan är det för skit? Varför i helvete ska jag sänka mig själv för att bli hörd? Jag är man och jag är vit. Och jag är medelklass och jag vägrar att be om ursäkt för det. Att måna om de som har det svårt är humant och behjärtansvärt. Det är inte fult att tycka synd om ett offer. Det är empatiskt och empati är något fint. Men i Sverige har vi hamnat snett kring det här med empati. I Sverige definierar vi hela grupper som offer på grund av yttre attribut som kön eller hudfärg. Och konsekvensen av det blir att individer som inte har farit illa behandlas som om de vore offer. Och andra som har farit illa blir inte hörda. Enligt de samhällsnormerna som har präglat Sverige under lång tid så är mitt perspektiv som vit man från medelklassen, det är ointressant. Kanske är min berättelse ointressant, det lämnar jag åt var och en att avgöra. Men vad jag vänder mig starkt emot är att perspektivet är ointressant. Jag hatar den åsikten. Att diskvalificera hela grupper baserat på hudfärg, kön eller klass, det är unket, inhumant och omodernt. Varje gång någon godhetsapostel med ett snett leende säger att ja, ni vita medelklassmän eller något sånt där, alltså någon slags mening som då ska innebära att jag ska hålla käften på grund av mitt kön eller min hudfärg eller min klass, då tänds en vrede inom mig. Det är ett fokus på vem, inte vad. Ideologi som säger att vissa grupper inte ska bli lyssnade på eller ta ett steg tillbaka på grund av sitt kön eller sin hudfärg, det är inget annat än sexism och rasism. Det spelar ingen roll om det är så att det här legitimeras med argument om att vita män genom tiderna har varit en privilegierad grupp eller att kvinnor eller mörkhyra har varit förfördelade i olika sammanhang. Alltså, två fel gör inte ett rätt. Ingen ska ta ett enda steg tillbaka. Däremot kan vissa behöva ta ett steg framåt. Men vårt samhälle präglas fortfarande av den hierarkiska ordningen där grupper offerstämplas och resten ska hållas tillbaka till offrets nivå. Därför hittade jag på Sinan. Sinan blir enligt denna hierarkiska inordning mer intressant än jag, även fast jag och Sinan har upplevt exakt samma sak, fast omvänt. Jag blev moderat av helt fel skäl. Jag brydde mig alldeles för mycket om vad andra människor tyckte och tänkte. Jag såg upp till släktingar som hade tjocka plånböcker och kristallkronor i taket som talade illa om vänstern. Jag idoliserade dem till graden att jag anammade även deras politiska åsikter. Samtidigt så mötte jag ett oförstående från vänsteretablissemanget som skuldbelade mig och mina vänner när vi trakasserades av invandrargäng. Jag började hata vänstern för det sveket. Och insikten om att vänstern sannolikt skulle hata mina släktingar stärkte min övertygelse. Jag ville vara allt som vänstern inte var. Jag ville vara hatad av vänstern. Kanske är det därför jag idag pratar med ett snobbigt i som jag aldrig kommer bli av med. Det är min genanta tatuering från tonåren. Alltså jag började aldrig medvetet prata snobbigt. Men det ligger nära till hands att gissa att det kom med paketet. Att min strävan efter att vara det som vänstern avskyr även formade mitt språk. Jag blev moderat av helt fel skäl. Jag fokuserade mer på vem än på vad. Vem som sa något styrde hur jag agerade eller tyckte snarare än vad som sades. Det förhållningssättet är helt förkastligt. Idag kämpar jag med näbbar och klor för att kväva varje sån impuls. Jag försöker aktivt lyssna på vad som sägs snarare än vem som säger det. Och jag ifrågasätter ofta min egna politiska position. Idén om att vem som säger något avgör om det som sägs är värt att lyssna till eller inte, det är också det som ger att synan är intressantare än jag. Om vi på allvar ställer upp på tanken om att alla människor i grunden har samma värde, så måste vi också vara beredda att börja behandla människor med samma mått av respekt. Och i det ligger att lyssna till vad som sägs och inte snarare lägga fokus på vem som säger det. Och det är sjukt mycket lättare sagt än gjort. Men jag försöker så gott jag kan leva efter den idén. Idag är åsiktskorridorerna i hög grad sönderskjutna och äntligen kan man tala öppet på ett sätt som man inte har kunnat göra på många år. Det finns murare från vänstern som försöker lappa ihop de här sönderskjutna korridorerna, men vi är så många som vägrar acceptera deras begränsningar så de når ingen framgång. Och det är skönt att kunna tala fritt, men jag gör ändå det med viss oro, för samhällsströmningar svänger fram och tillbaka som en pendel. Bara för att något är acceptabelt idag betyder inte att det är acceptabelt imorgon eller om 5 år. Jag som många andra under långa perioder upplevt att vissa saker inte har fått diskuteras, vilket har kvävt mig. Det har känts som att jag har varit under isen i en mörk sjö. Och idag är känslan att jag hittade en vak där jag äntligen kan få dra in svalluft i lungorna. But winter is coming. Snart vänder pendeln och kylan drar in över sjön igen. Och då är det inte säkert att den här vaken kommer vara öppen. Om man söker efter mig på Flashback så kommer man hitta en gammal text som jag skrev för tidningen Source när jag var typ 20 eller så. Det är inte en särskilt välskriven text, men temat för den är intressant. Framförallt om man tänker på att den skrevs någon gång kring 2004 eller sådär. Den har rubriken Våga skämta om kvinnor och invandrare. Det här var en text som väckte många reaktioner. Den blev hyllad och hatad om vartannat. Och snart märkte jag hur den missuppfattades från både höger och vänster. Det fanns främlingsfientliga människor på högerkanten som tyckte att de hade fått en vapenbroder i mig. Och samma tolkning gjordes från vänsterkanten som såg en rasist i mig. Och jag blev väldigt illa berörd av att så många läste den på det sättet. För mig handlade det här texten om åsiktskorridorer, om låga förväntningarnas rasism, även om de begreppen inte användes på den tiden. Jag skrev texten med ambitionen att den skulle argumentera för en lika behandling där man inte klär in grupper i liksom bomull för att man är rädd för att de ska skadas av verkligheten runt om. Alltså den raka motsatsen till rasism. Men reaktionerna blev så starka och så många att jag tappade lusten och slutade skriva för Source. Och jag tog bort alla mina texter därifrån. Men någon hann kopiera just den här texten och klistra in den på Flashback. Och där finns den nu bevarad som ett slags internets tidskapsel. Jag har flera gånger gått tillbaka och läst den här texten för att se hur jag reagerar när jag och texten åldras. Runt 2013 så läste jag den och då fick jag stor ångest och oro. Jag var tydligt präglad av samtidens normer. Ordvalen högg i mitt bröst. Så här, invandrar ungdomar driver i gäng och rånar mobiler, står det. Så jävla missvisande. Alla invandrar ungdomar rånar inte mobiler och vissa av de här killarna i gängen var säkert inte alls invandrare. De kantiga och oprecisa formuleringarna gjorde att jag förstod hur vänstern och den yttersta högern kunde läsa in rasistiska undertoner, även om det aldrig var min intention. Och då ville jag få bort den här texten. Jag ville inte att någon skulle läsa den. I panik hörde jag av mig till Flashback och bad om att ta bort den. Vad fan trodde jag? Som att Flashback någonsin skulle ta bort en text för att en ängslig jävel har fått kalla fötter. Alltså det går emot hela idén med Flashback, så jag fick naturligtvis inte ens ett svar. Och så gick ytterligare tid. Flyktingkrisen kom och passerade. Åsiktskorridorer byggdes och raserades. Och så står vi här idag. Mitt i ett ögonblick i historien då isens täcke har spruckit och man äntligen kan fylla lungorna med sval luft. Och så läser jag den här texten igen. Och så skäms jag igen över de taffliga formuleringarna. De märkliga ordvalen. Men jag försöker förlåta mig själv för att jag var ung och ofärdig. Men jag skäms inte över innehållet. Den är inte rasistisk om man inte själv läser in rasism i den. Jag skäms istället över att jag hörde av mig till Flashback och bad dem att ta bort den. Så bottenlöst, patetiskt och ryggradslöst. Ta för helvete aldrig bort den. Alltså den här texten var något som jag tyckte behövde sägas där och då. Varför ska jag skämmas för den idag? Men så igen sköljer skammen över mig. Hur mycket jag än försöker stå över omgivningens åsikter och samtidens vindriktning så präglas jag av den än idag. Varför är den här textens budskap okej för mig idag? Varför tycker jag att det är viktigt att våga stå upp för den här texten idag? Kan det möjligtvis ha något att göra med det faktum att åsiktskorridorerna har skjutits sönder och samman? Det är för mig helt riskfritt att stå upp för den här texten idag. Åsikten som den här texten ger uttryck för får stöd i breda lager idag. Den obehagliga frågan som då formuleras är: vad kommer jag tycka om den här texten imorgon eller om 5 år? Och det här fyller mig med en ödmjukhet inför min egen förgänglighet och ett visst mått av skam. Hur fan ska jag våga vara tvärsäker om något när jag inte ens vet ifall jag kan vara tvärsäker om det här imorgon eller om 5 år? Det finns inget fulare inom politiken än en vindflöjel. En feg, riktningslös jävel utan egna åsikter som bara följer strömmen. Och jag ställer mig frågan, är jag sån? Jag tror inte det. Eller jag är inte det. Det handlar inte om tro. Jag är inte det. Jag tror inte heller att det är sunt med okritiska tvärsäkerheter som till varje pris ska stå oberörd av sin samtid. Att påverkas av sin samtid behöver inte vara något klandervärt. Jag tror inte det finns någon som står över sin kontext. Vi präglas av vår kontext och vår samtid. Och därmed också av samhällets normer, vilket förändras över tid. Det viktiga är att inte blint låta sig svepas med. Att konstant ifrågasätta den egna positionen om samtida normerna är centralt. Och ambitionen om att hålla huvudet kallt måste alltid stå i första rummet. När jag i min ungdom lät vänsterns oförstående och klandervärda beteende putta mig till höger så sveptes jag blint med. När jag anammade släktingars politiska åsikter för att jag tyckte om dem som personer så sveptes jag blint med. Och när jag får ångest över mottagandet av en text som jag skrev för 15 år sedan så sveps jag blint med. Min ambition är att inte svepas blint med. Fokus på vad, inte vem. Och vad i fallet med texten blir ju innehållet. Inte reaktionerna från omgivningen. Vad säger texten? Den säger att om vi kan skämta om män och om svenskar så måste vi också kunna skämta om kvinnor och invandrare. Det är verklig rättvisa. Och när jag tänker på det så fylls jag av ett lugn. För den åsikten borde jag kunna stå för även när pendeln har vänt och isvaken har frusit igen nästa gång. Det här var Sommar i god ton. Musiken var DJ Fistfuck med låten Brontofuck, ett av Pers mindre lyckade skivinköp från ungdomsåren.